Skolans uppgift är att rusta den växande och mognande människan med kunskaper, samhällsvett och en egen personlighet. Det här målet är inte nytt. All skola har haft detta klart för sig sedan gammalt, i högre eller lägre grad. Då våra barn startar sin skolgång vid 7-årsåldern börjar för dem en mellan 10 och 20 år lång utbildningsperiod med accelererande tryck på dem för varje årskurs de lyckas klara av. Den växande pumpas med kunskaper från de mest elementära detaljer till avancerad vetenskap. Inflätad i detta rena kunskapsprepararande löper en lika viktig skolning till mognad för det samhällsliv som varje individ ska axla under eget ansvar och dessutom efter förmåga berika och utveckla för sig själv, för sina närmaste och för hela kollektivet. Vi överväldigas av den kolossala kunskapskvantitet som varje modern människa borde komma i kontakt med. Vårt vetande är så enormt att ingen kan sätta som mål att kunna behärska allt. Vi specialiserar oss men ställs samtidigt inför faran att avskärma oss från viktiga fält av samhällslivet vi är byggstenar i. Det har därför blivit mer och mer uppenbart att skolan måste ge större utrymme för sådan undervisning som direkt fostrar eleverna för deras samhällsfunktioner, gör dem samhällsmedvetna, samhällsdugliga och samhällsvakna. För läropliktsskolans del har ett jättekliv framåt tagits i detta avseende genom att ett självständigt läroämne, medborgarfärdighet, har ryckts in på skolschemat. Ett verkligt tecken på att vi är på väg mot en ny skola. Sedan juli 1967 är det fastslaget att undervisning i ämnet medborgarfärdighet bör meddelas vid folkskolorna och medborgarskolorna. Den kommitté som har utarbetat läroplanen för medborgarfärdigheten har kommit fram till att 8 olika sektorer bör få sitt specialutrymme i helhetsplanen för det nya ämnet. De områden undervisningen bör täcka är trafikundervisning, undervisning i skydd mot olycksfall och i första hjälp, undervisning i brandvärn och befolkningsskydd, hälsofostran, nykterhetsfostran, undervisning i seder och bruk, familjefostran och ekonomisk fostran. I sin motivering till att just de här delarna av samhällslivets vardag har uppmärksammats säger kommittén bland annat beträffande trafikundervisningen att största delen av trafikförseelsen och trafikolyckorna är en följd av att vederbörande personer av okunnighet, oförsiktighet eller med vett och vilja har handlat i strid med trafikreglerna. Och vidare. Det har konstaterats att antalet olycksfall har nedgått då man kunnat påverka attityderna i positiv riktning. Därför bör man vid planeringen av trafikundervisningen och fostran beakta attitydernas inflytande som en högst väsentlig faktor. Och i sin motivering till nykterhetsfostran anför kommittén följande. Därför åligger det nykterhetsfostran bland annat att förmedla på vetenskapliga forskningar baserade uppgifter om alkoholdryckernas egenskaper samt om deras inverkan på individen och på samhällslivet i dess olika former. I fråga om familjefostran sägs bland annat: emedan ett harmoniskt äktenskap förutsätter sunda åsikter om sexuallivet kan man inte heller undgå att ta upp sexualfrågor till behandling. Sakens biologiska sida behandlas i den utsträckning som det är nödvändigt och ändamålsenligt. Och det är med anledning av detta som diskussionen har fått fyr. Men innan vi går till att granska sexualundervisningen och förutsättningarna för denna vill jag med bestämdhet påpeka att familjefostran rymmer mycket, mycket annat än sexualundervisning. Denna specialgren är bara en del av en större helhet, där exempelvis familjemedlemmarnas inbördes kärlek och tillgivenhet tas upp, likaså de arbeten och uppgifter som åligger alla i ett hem, förutsättningarna för trevnad och god anda. Man bör framförallt fästa uppmärksamheten på de sociala och etiska faktorerna och vid detta att ett barn alltid i sitt hem ovillkorligen bör kunna känna sig tryggt. Mot allt detta har väl knappast någon någonting att invända. Föräldrarna är bara tacksamma om skolan i sin undervisning lyckas på dessa punkter. Det är egentligen bara då vi kommer in på området sexualfostran som betänkligheterna hopar sig i stora block. Och visst är det helt på sin plats att vuxna människor med ansvar för sina barns fostran engagerar sig i frågor som kommer in på så djupa och intima områden som det här är fråga om. Rent allmänt kan vi konstatera att det är från och med denna höst som undervisningen i medborgarfärdighet på allvar har kommit igång. Och i och med detta måste vi stanna inför frågeställningar som: vilket bör målet för skolans sexualundervisning vara? Vilka sektorer bör vi absolut inte förbigå i en sådan undervisning? Vem ska handha denna undervisning? Borde pojkar och flickor undervisas samtidigt eller i skilda grupper? Kan sexualundervisningen eller delar av denna tänkas stå i strid mot kristna värden och normer? Vilket mognadsstadium borde eleverna ha uppnått då denna undervisning sätts in, etc., etc.? Men först ett samtal med en ung värnpliktig som har sin egen pubertet och skolgång bara några år bakom sig.
Hur gjorde lärarna i din skola när de kom till de kapitel som behandlade sexualfrågor i hälsoläran?
Vi hade en lärare som undvek helst att svara på sådana här frågor och gå in på de här frågorna. När vi kom till det kapitel som behandlade just sexualundervisningen och mannen och kvinnan i allmänhet, så hade vi någon sorts andningsövningar och dyrt, och vi timmen gick under kämpsamma förhållanden och vi glömde helt bort att vi hade sexualundervisning.
När blev du själv medveten om att det verkligen var mycket stor skillnad mellan en kvinna och en man i fråga om den kroppsliga byggnaden?
Jag tror att det var ungefär i en 11-12 års ålder kanske.
Du har ju din egen pubertetstid bakom dig eftersom du är student och förlovad kar, men anser du att det skulle ha varit nödvändigt att ni hade fått veta mer om vad som skedde med er under puberteten?
Jag tror absolut att det hade varit nödvändigt. Framförallt just i, kanske just före puberteten, just före de här förändringarna inträffar, skulle det vara av stor vikt att få veta någonting om vad det sker med.
Kom ni in på de här sakerna inom kamratkretsen, pojkar emellan i skolan, eller gick var och en för sig och tog bara de informationer som kom gatvägen?
Det var nog mest gatvägen det kom. Vi diskuterade något lite nog om det bland pojkar, men aldrig sådär så att det skulle vara rent sällskap med flickor och pojkar.
Tog någon av er reda på fakta om sexuallivet, till exempel genom litteratur eller på annat sätt?
Det tror jag inte att någon gjorde under den tiden, alltså under pubertetstiden, utan det har nog kommit sen senare först.
Nu tänker dig framåt nu att du har egna barn och de kommer i skolan. Anser du att de bör få sexualundervisning redan under ett ganska tidigt skede, alltså under folkskoltiden?
Jag är nog av den åsikten att det är av stor vikt att de får veta vad som sker med dem, och så att de vet hur de ska uppföra sig och hur de ska leva när de kommer i den åldern att det sker en förändring med dem.
Vad säger du om den kritik som har förts fram i pressen, i synnerhet av insändare mot sexualundervisning i skolan under det år som har gått? Det blir mycket aktuellt det här från och med senaste höst.
Kritik är alltid bra, men jag tror att den här kritiken som har kommit fram i tidningarna och i massmedia överhuvudtaget har varit ganska felaktig. Den bygger på en oriktig grund, tror jag. Det är mest rykten som har spritt sig, tomma rykten som har gett fart åt den här kritiken. Och jag tror inte att det är fakta som de bygger på, utan det är mest tomma rykten som de kommer fram med.
Vem man ser du ska undervisa i familjefostran och i sexualundervisningen som ingår i familjefostran? Ska det vara läraren i skolan, lektorn i läroverket, gymnastiklektorn, eller ska det vara en läkare, skolsköterska, en präst? Vem gör det bäst?
Jag tror nog att en läkare skulle göra det bäst. Kanske också en präst. Men jag anser nog att läkaren ändå har den utbildning som han behöver för ett sån här yrke, just det, för en sån här uppgift.
Vad säger du enligt din egen åsikt? Tycker du att man för tonåringar, alltså från och med, ska vi säga, 13-14 års åldern, eller kanske rent tidigare, ska vara så öppen att man talar om preventivmedel och samlag och allt sådant som hör ihop med det? Det finns ju flickor som är gravida i mycket tidig ålder, och det finns ju en väldigt stor del av pojkarna som har haft intima kontakter än vid mycket tidiga år.
Jag tror inte att det är bra att tala för mycket om det här. Det blir lätt sådär lättsinnigt och ingen betydelse sen mer om man talar för mycket om det. Men jag tror inte att det, man ska inte stoppa det heller om det flyttar fram i diskussionen om sådana ämnen, utan försöka hålla det på saklig grund. Men inte att det så flyttar över och blir bara tomt prat.
Upplever du något slags motsatsförhållande mellan saklig sexualupplysning, där man då talar om till exempel då preventivmedel, det är det som har diskuterats mycket, och de kristna normerna? Blir man i kläm mellan de här sakerna på något sätt?
I vissa fall kanske man blir det, men jag har inte tänkt på frågan närmare. Det kan hända att det är vissa situationer kommer. Ja, det är nog svårt.
Pastor Erik Evalds, vilket bör målet för sexualundervisningen inom ramen för familjefostran i vår skola vara?
Jag tycker inte att det är så svårt att definiera vad målet för sexualundervisningen ska vara. Men det kanske inte kan uttrycka sin enda sats. Högst ställer jag den målsättningen som kunde ges uttryck så här. Att hjälpa den vardande människan att inordna sexualiteten som en Guds gåva och inte som en fiende i ett sådant personligt liv som bär den andliga resningens prägel. Eller vi säger det med lite vanligare kristna termer. Att hjälpa de unga att låta sitt sexualliv stå i kärlekens, den personliga kärlekens och hängivelsens tjänst. Jag vill gärna betona ordet personlig här. Ty människans sexualitet är inte som djurets en enbart biologisk instinktiv kraft. Utan det mänskliga måste ju komma till tals i form av ansvar, hänsyn och samordning med alla andra andliga värden. Som själasörjare som träffar människor med många problem ville jag gärna tala om en målsättning till. Den att på ett sånt sätt som inte skadar den intimitetens och privatsfärens prägel och helgd som här är förutsättning för det sant mänskliga, ge sådan kunskap att de katastrofer som unga människor så lätt råkar ut för i ren okunnighet ska kunna elimineras.
Vilka sektorer anser ni att vi absolut inte borde förbigå i undervisningen i detta avseende i skolan?
Svaret på den här andra frågan är ju delvis redan innefattat i det föregående. Jag vill alltså betona att den mänskliga sexualiteten har sin egen mänskliga funktion. Och den står inte endast i fortplantningens tjänst. Den är ju även när den som bäst ett uttryck för en långtgående andlig och kroppslig gemenskap mellan tvenne individer som i samlevnaden ska kunna uppleva en fulländning av sann och trofast gemenskap. Ansvaret för den kommande generationen är en annan sak som måste betonas. Djupanalys av människan visar oss vikten av att en människa får växa upp trygg med far och mor. Vår sexualitet är ingalunda ett självändamål, utan måste för att bli meningsfull stå i andra, och ska vi säga högre världens tjänst. Till exempel genom att ge en varm och pålitlig hemmiljö åt de barn som man skaffar till världen.
Uppfattar ni sexualundervisningen enligt de undervisningsplaner som har föreslagits som på något sätt stående i strid mot kristna värden och levnadssätt?
Jag tror inte man kan svara ja eller nej på den här frågan. Jag får säga lite utförligare. Ingen sann och ren upplysning kan stå i strid med de kristna värdena. Ingen biologisk eller anatomisk riktig sakupplysning heller. Jag tror inte att vi ska söka eventuell konflikt med kristendomen på det här planet. Men frågan blir ju brännande när vi frågar efter den anda i vilken undervisningen bedrivs. Sexualiteten är ju så nära förknippad med hela vår personlighet att jag tror att personfrågorna, alltså frågan om vem som undervisar, här blir av avgörande betydelse. Finns det vördnad och respekt så kan man undervisa om preventivmedel, teknik och anatomi både så att det blir den unga till nytta och till gagn. Men saknas vördnaden och respekten så kan man ju tillfoga de unga för blivande skada. Ser undervisaren här ting som kräver rena händer och rent hjärta, eller drar han ner något som kan vara både heligt och vackert i försumpning och vanvördnad? Det är ungefär de här frågorna jag ställer mig. Ibland tycker man att hemmet skulle vara det rätta stället att ge den här sexualundervisningen. Men som det nu förhåller sig, och framförallt så som det har tidigare varit, har ju nästan ingen fått en ordentlig information i de här frågorna i hemmen. Och tyvärr måste vi väl också konstatera att hemmens anda ingalunda är alltid sån att den skulle kunna rekommenderas som modell för de här frågorna.
Hälsosyster Inga-Lill Hagman, ni har under er tid som skolsköterska i främst inom läroverket kommit i kontakt med väldigt mycket ungdomar. Skulle ni säga att ni kan vara helt övertygade om det riktiga i att sexualundervisning bedrivs och på allvar införs i skolan.
Det lyckligaste vore om föräldrarna själva kunde ge sina barn sexualupplysning. Men de flesta föräldrar har inte fått någon undervisning och kan inte tala öppet och enkelt om de här sakerna. Det är alltså dels fråga om okunskap, dels är det känslomässiga attityder som gör det svårt för dem att tala om sexuallivet med sina barn. Man har därför allt mer kommit till den insikten att det är skolan som ska ta upp sexualundervisning på sitt program och tillsammans med hemmen ge barnen de kunskaper de behöver. Jag tror det är viktigt att hemmen är informerade. Då förebygger man säkert många konflikter. Det är också nödvändigt att föräldrarna skaffar sig ökade kunskaper i de här frågorna, till exempel via radio och tv, och att man utnyttjar den litteratur som finns på området.
Upplever ni något slags motsatsförhållande när det gäller saklig sexualupplysning och kristna värden och normer? Man har ju till exempel gjort gällande när det gäller sådana saker som preventivmedel att de här frågorna inte är förenliga.
Ja, en del människor har befarat att man genom sexualupplysning skulle propagera för sexuella förbindelser mellan ungdomar. Men jag anser att saklig upplysning inte gör det, tvärtom. Men vi måste komma ihåg att sexualundervisningen ska omfatta också etiska och religiösa aspekter. Det är viktigt att lärare och elev kan diskutera olika normer och moraluppfattningar så att eleven själv kan bilda sig en egen åsikt i de här frågorna. Man skulle kunna säga att skolan främst ska ge fakta, hemmen, normer, värderingar.
Vet de unga som ni har kommit i kontakt med tillräckligt mycket om sig själva och om sexuallivet?
Jag kan omöjligt generalisera, men man kan säga att kamraterna i många fall stått för sexualupplysningen och det har ofta varit en felaktig och bristfällig upplysning. Ibland har man diskuterat sexualfrågor med mamma, sällan med pappa. Honom har man alldeles glömt bort. Min erfarenhet är den att ungdomarna vill veta mera och få alla frågor som hör till ämnet objektivt och sakligt belysta.
I den nya moralens spår har följt allt fler graviditeter bland skolbarn. Antalet lagliga och olagliga aborter har ökat och könssjukdomen har smittat ner allt lägre årsklasser. Barn och ungdomar åsamkas lidanden, besvikelser, tårar och bördor som de är långt ifrån psykiskt starka och mogna att bära. Med denna bakgrund ingås ett flertal äktenskap med skilsmässa som följd. Samhället har inte rätt att medverka till en sådan utveckling. Så här skriver Pingstpredikanternas presidium i sitt öppna brev till myndigheterna den 5 maj i år. Pastor David Clemens, ni hade att göra med detta öppna brev. Hur skulle ni vilja ordna och bedriva undervisningen i medborgarfärdighet? Då till den del som det gäller familjefostran och speciellt sexualundervisningen.
De här frågorna är ingalunda lätt att besvara. Vi var väl medvetna om det då vi senaste vår gjorde vårt uttalande. Men det är ju helt naturligt att man i en så viktig sak noga följer med vad som händer och gärna belyser problemet utgående från kristna värderingar och synpunkter. Man blir betänksam då man läser vad licentiat Bergström Valan har att säga om skolans målsättning för sin sexualundervisning. I tidskriften Vår skola finns en artikel där det bland annat heter: i ett samhälle som vårt, där skilda normsystem lever sida vid sida, är det dock inte möjligt för skolan att inta någon annan ståndpunkt än den som bärs upp av flertalet medborgare. Jag anser att det är olyckligt om en dylik synpunkt vinner gehör. Vill man driva denna sak till sin spets så kunde man säga att de flertalet av vårt folk en dag anser att det är rätt att stjäla, så bör skolan lägga om sin undervisning och lära ut hur man på bästa sätt ska kunna knycka andra saker utan att bli ertappad. Det är sant att så länge skolan meddelar barnen rent medicinska och biologiska fakta behöver det knappast uppstå några större problem. Men då frågan om etiska värderingar och moraliska synpunkter kommer in i bilden ställs läraren inför en stor och svår uppgift. Att då falla tillbaka på den ståndpunkt som flertalet medborgare till synes har intagit i de här frågorna kan leda snart sagt vart som helst. Det lyckligaste vore givetvis om undervisning och vägledning kunde ges i hemmet i en anda av kärlek, förtroende och ansvar. Eftersom man dock måste utgå från att så inte sker i de flesta fall och eftersom skolan påtagit sig uppgiften bör undervisningen anförtros åt sådana personer som inte endast besitter nödig kunskap utan även har en andligt frisk och sund livsinställning. Läraren bör göra klart för sig att enbart ytliga kunskaper hos eleven kan leda till att det sexuella driftlivet lösgörs från sitt sammanhang med ett djupare kärleksliv som är en verklig grundsten för familjelivet. Personligen är jag övertygad om att tron på Gud, respekten för bibelordet och även en god insikt i den kristna sexualetiken är av oskattbart värde.
I punkt 6 säger ni, vi anser att det inte är rätt att vi vid sexualundervisningen sätter lydnad för Guds bud och brott mot Guds bud såsom likvärdiga alternativ. Skolan har inte rätt att driva ner den moraliska fostran troende föräldrar ger sina barn. Och här vill jag fråga, hur har ni kommit fram till att skolan skulle vara ute för att driva ner i detta avseende?
Man kan inte säga att vi har påstått det. Vi ansåg dock att det skulle ha kunnat bli så om vissa av de åsikter som framkom i den allmänna pressdebatten hade fått bli riktningsgivande.
Vilket värde ger ni alternativet ingen sexualundervisning alls i skolan med hänsyn till den tid vi lever i?
Kan man inte säga så? Ingen sexualundervisning alls i skolan är bättre än en felinriktad och undermålig undervisning som är till större skada än nytta.
I Medborgarskolan, alltså läropliktsskolans högstadium, har familjefostran och sexualundervisning redan förekommit i viss form ganska många år till och med, till exempel för flickor inom barnavården. Men trots det är frågetecknen inför utformningen av en mera medveten undervisning inom ramen för medborgarfärdigheten många. Medborgarskollärare Helena Nummelin, ni står mitt uppe i denna undervisning. Vilka erfarenheter väger tungt då ni tänker på utformningen av sexualundervisningen?
För att ge en förtroendeingivande atmosfär åt sexualkunskapen på låg- och mellanstadiet är det väl givet att elevernas egen klasslärare handhar undervisningen. Man vet ju att barnen i den åldern betraktar läraren som en mycket stor auktoritet. I högstadiet och medborgarskolan har eleverna redan blivit besmittade med de vuxnas hysch-mentalitet. Sexualkunskap är något man fnissar åt och inte pratar högt om. Men ska sanningen fram är det väl just tonåringarna som frossar i överdrivna sexualhistorier och tomt skryt. Detta är dock inte tonåringarnas eget fel utan de vuxna som underlåtit att ge riktig information och saklig upplysning. Vi som ska ge denna upplysning, antingen i egenskap av föräldrar eller lärare, är många gånger själva blyga, okunniga eller behäftade med sviter från vår egen uppfostran och barndom. För att göra det bästa av sexualundervisningen borde kanske skolans lärarkår eller direktion utvälja en lärare eller skolsköterska som man tror har goda förutsättningar att kunna framföra ett sådant ämne som sexualkunskap. I ett sådant fall tycker jag att det inte behöver vara uteslutet att till exempel en förälder eller direktionsmedlem kunde bli skolans lärare i sexualkunskap. Huvudsaken är att ämnet behandlas på rätt sätt och läraren i fråga har goda kunskaper och framförallt är lyhörd för sin klass. Eleverna är mycket positivt inställda till den sexualkunskap de får i samband med barnavården i medborgarskolan. Jag har förstått att det hos många råder både okunnighet och begreppsförvirring. Men som en flicka uttryckte sig, man måste ju låtsas att man vet när alla tror att man vet. Om flickor och pojkar på högstadiet och i medborgarskolan ska undervisas samtidigt eller inte i detta ämne är likgiltigt. Har barnen ändå från början av sin skolgång fått sexualundervisning i väl avvägda proportioner är inte detta något sensationellt och tas troligen naturligt emot av dem också om de i medborgarskolan undervisas samtidigt. Medan ämnet ännu är nytt kan det måhända vara skäl att undervisa pojkar och flickor skilt. Personligen tycker jag att sexualkunskapen ska ge barnet hjälp att bilda sig en egen uppfattning om hur människokroppen fungerar och utvecklas och hur den med puberteten inträdande könsmognaden inverkar både fysiskt och psykiskt. Undervisningen ska betona individens ansvar både mot sig själv och andra. Sexualfostran ska lära de unga att sätta värde på det vackra i kärleken mellan två människor. Målet borde vara den harmoniska och lyckliga människan som kommer väl till rätta i såväl sitt äktenskap som sitt liv. Jag har kontaktat några föräldrar med barn i tonåren. Många av dem sade sig genom sin uppfostran ha svårt att diskutera dessa saker med sina barn. En del tyckte att de inte hade tillräckligt kunskaper, men de försökte i alla fall. En förälder ansåg att barnen sätter mera tro till vad läraren säger. Alla föräldrar var nöjda med att skolan skulle lära sexualkunskap, men betonade att läraren inte skulle glömma att lära barnen ansvar och vördnad för livets värden. Det underströks också att religiösa synpunkter på sexualundervisningen kunde skötas av respektive hem.
Behovet av sexualundervisning är minst lika stort inom läroverket som inom läroplikskolan. Men inom läroverket har vi inte samma möjlighet att ordna en sådan undervisning eftersom det inte finns något speciellt ämne som är avskilt för någonting som skulle motsvara läroplikskolans medborgarfärdighet. Men behovet finns ändå. Rektor Paul Hägglund, hur är undervisningen i detta avseende ordnad nu?
I de flesta skolor tar man upp sexualkunskapen i samband med hälsoläran, det vill säga i mellanskolans högsta klass. Det är då gymnastikläraren som sköter undervisningen och då blir det så att flickor och pojkar undervisar skilt. I en del skolor har man ordnat undervisningen på andra sätt. Det kan till exempel mycket väl vara biologiläraren som tar hand om sexualkunskapen. Men också i psykologi, i religion och i modersmålet kommer man in på frågor som har med sexualkunskapen att göra.
I vilka avseenden har vi uppenbara missförhållanden eller var är missförhållandena störst i de här frågorna?
Det är svårt att säga. Kanske i mellanskolan. Tar vi med i räkningen den snabba mognadsprocessen hos de unga i våra dagar så ger det sig självt att undervisningen kommer för sent. Ett annat missförhållande är utan tvivel att man inte fortsätter och bygger på undervisningen vidare i gymnasiet. Jag menar, det är ju inte fråga om sexualkunskap i inskränkt betydelse. Det gäller ju samlevnad mellan människor, familjekunskap och förståelse för människor som är annorlunda. Ett verkligt problem är att ingen lärare har fått särskild utbildning när det gäller att undervisa i sexualkunskap. Här borde man starta, det vill säga med att utbilda lärarna. Man kan inte kräva att de ska ta hand om en så svår och grannlaga uppgift om de inte själva har fått en ordentlig utbildning.
Folkhälsan är den institution som på svenskt håll hos oss har ordnat kurser i sexualundervisning för redan verksamma lärare, skolsköterskor, läroverkslärare och andra som har med undervisningen att göra. Man frågar sig varför folkhälsan har tagit upp den här verksamheten som egentligen borde åligga statsmakten. Vad säger ni, magister Siv Renlund?
Ja, genom våra kontakter med skolorna och skolungdomen har vi förstått att det här är ett mycket försummat fält. Också de lärare som redan har intresserat sig för sexualundervisning har känt att de saknar både konkret stöd och handledning i sin undervisning. Själva har de också haft behov av djupare kunskaper i ämnet. Sexualundervisningen har oerhört viktiga hälsoaspekter och man kan nog säga att folkhälsan har tagit initiativet till lärarkurser och diskussionsdagar för att fylla ett akut behov som vi har fått upp ögonen för. Samtidigt hoppas vi verkligen att myndigheterna ska vakna upp och åta sig ansvaret för lärarutbildningen på det här lika väl som på andra områden.
Vad säger barnens föräldrar ute på fältet om behovet av sexualundervisning och sedan om förverkligandet av denna sexualundervisning i skolan? Jag tänker då både på läroverkens föräldraskara och sedan också på de andra skolornas föräldraskaror.
Det är svårt att svara på, men överallt där folkhälsan anordnat eller medverkat i upplysningstillfällen bland föräldrar så har anslutningen varit stor. En del föräldrar ställer sig visserligen avvaktande till skolans sexualundervisning, men många är tacksamma. Den springande punkten här är nog den information som skolan bör bedriva om sin sexualundervisning. Föräldrarna vill nämligen på förhand veta vad barnen får lära sig i skolan. De vill vara med och gärna diskutera det här med läraren. Jag tror personligen att det här är ett område där samarbete mellan skola och hem är oerhört viktigt.
Det verkar som om många föräldrar skulle önska slippa sexualfrågorna. Och de ser gärna att skolan utvidgar sin fostran på det här området. I Nya Svenska Samskolan har vi kamrat- och föräldraföreningen diskuterat sexualkunskapen och elevrådet har också varit inkopplat. Frågan är fortfarande under behandling och vi ska väl finna en lösning så småningom. Sexualundervisningen är ett kinkigt problem och vi löser det inte bara genom att sätta in några extra timmar i sexualkunskap. Vi måste vara mycket försiktiga så att vi inte skadar unga, växande människor. Många undersökningar har visat att elever i samma ålder kan ha mognadsdifferenser upp till 6 år. Hur ska man då kunna undervisa en hel klass så att undervisningen uppfattas riktigt av alla? Vi ska inte komma med information innan den behövs. Vi ska inte heller komma med den när det är för sent. Det här är svåra frågor, men vi måste finna på en lösning för behovet av saklig upplysning är verkligen stort. Det är ju egentligen så att det är de små barnen som ska få den första undervisningen. Då kommer det naturligt in. Ge sakliga svar på sakliga frågor. Bygger man upp en naturlig inställning till det sexuella när barnen är små är det betydligt lättare att fortsätta informationen i de svåra tonåren. Här måste nog föräldrarna vara med.
För att komma riktigt nära det vi nu talar om vill jag citera två lektioner. Två centrala lektioner som behandlar familjefostran i den lärobok som denna höst har tagits i bruk inom folkskolans 3:e och 4:e årsklass på svenskt håll i landet. Livet är det värdefullaste jag har. Det finns ingenting i hela världen som är mer värt än livet. Gräset lever, trädet lever, fåglarna lever, djuren i vattnet lever. Men människans liv är det märkligaste som finns. Livet är så fullt av hemligheter och fast vi vet hur det känns att leva kan ingen riktigt förklara vad livet är. Mitt liv är att jag kan arbeta, gå, skratta, gråta, läsa, prata och mycket, mycket annat. Då fåglarna ruvar sina ägg kläcks ungar. Av växternas frön blir det nya växter. Hunden får valpar och människan föder barn. Av levande varelser blir det nya levande varelser som liknar sina föräldrar. Vår kropp är byggd av miljoner små celler. Cellerna är små delar som tillsammans bildar ögat eller en droppe blod. Alldeles som sandkornen i en sandlåda blir en sandhög. Vi har benceller, muskelceller, hjärtatceller, tändarnas celler och många, många andra. Vår kropp har också sådana celler som det kan bli en ny människa av. De här cellerna kallas äggceller hos en kvinna och sädesceller hos en man. Sädescellen kommer genom mannens penis in i kvinnans slida. Då sädescellen smälter ihop med äggcellen börjar en ny människa växa. Det lilla barnet växer i ett litet rum i mammas mage och kallas foster. Det får sin näring från mamman genom en liten slang som kallas navelsträng. Då fostret är 9 månader gammalt kommer det ut genom en öppning mellan mammans ben. Då föds en liten pojke eller flicka. Den lilla babyn fortsätter nu att växa utanför mammas kropp. Alla småbarn är väldigt lika varandra. De äter och sover och skriker och jollrar på samma sätt. Små flickor och pojkar leker samma lekar och är tillsammans. Men lite olika är de nog ändå. Små flickorna har en liten springa mellan sina ben och gossarna en penis som de kissar med. Det är klart att skolan och dess lärare kan löpa risk att råka in i återvändsgränder i vissa resonemangsmässiga avsnitt i sexualundervisningen. Man ställer sig mycket frågande inför möjligheterna till samverkan mellan de olika institutionerna i samhället, de institutioner som berör eller behandlar sexualfrågan, närmast då hemmen, skolan, kyrkan och ungdomsvården. Det är de vuxnas plikt att så pass samordna den ledning som ges ungdomarna att de inte behöver slitas mellan helt skärande uppfattningar just i de år då de annars också är synnerligen oroliga och osäkra. Vi måste vara villiga att gå in för en samlad syn i fråga om sexualfostran och ha klart för oss att avsikten med sexualundervisningen inte på något sätt är ett krossande av alla normer och en uppmaning till lösaktighet. Avsikten är den helt motsatta. Nämligen kunskap om och ansvar mot oss själva. Ansvar mot våra närmaste. Ansvar mot och för barnet, det nya liv vi kan tända. På det sättet lär vi oss bli vuxna.